Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmarstad, avsnitt 36 för augusti månad. Jag heter Kalle och med mig idag har jag Mikael.
Hej, hej.
Och Anna.
Hej, hej.
Bra.
Snabbt intro.
Snabbt intro. Det är snabbt intro för att vi har mycket att gå igenom idag. Och först innan vi gör någonting annat så har vi månadens arbetskritiska insats. Den här månaden, jag skrapade verkligen på botten den här månaden för att det är Ulf Kristersson. Mm-hmm. Han har varit på semester.
Ja.
Lång semester.
Hur lång?
Jag vet inte, men han är lite ökänd tydligen i Moderaterna för att ta långa semestrar. Kan ni tänka er. Ebba Busch har ju lekt utrikesminister med så här utspel om att Israel gör hela världen en tjänst.
Det
är
naturligt om hon lekte statsminister eftersom hon är vice.
Ja, men ja, precis. Ja. Men nej.
Hon representerar inte regeringens politik.
Nej, men precis. Det har varit en grej.
Intressant.
Ja. Under hela den här perioden då så har Kristersson varit påtagligt frånvarande.
Mm.
Så jag vill ge tummen upp till vår arbetskritiska statsminister.
Ja.
Det är viktigt att koppla ifrån ett tag och verkligen återhämta sig.
Kanske så här. På den här herrgården till sin fru för existentiell
precis.
Hälsa.
Precis, det är nog där han har varit och snickrat.
Ja, vänta, hans fru har typ det här, just det, på riktigt va?
Ja.
De har en herrgård.
Det är helt sjukt alltihopa. Jag läste en jättelång tråd på Fediverse, läs Mastodon för alla imbeciler, om det här. Eller om existentiell hälsa och varför det är dumt. Eller det har förstört Folkhälsomyndigheten framförallt.
Ja, det är det som är anledningen till att Folkhälsomyndigheten håller på att haverera. Spännande. Jag tycker inte vi ska gå in på det här.
Nej, men leta upp mig på Mastodon. Jag heter Minerva Suggla där. Och jag är på servern. Jag minns inte, Spacet.
Spacet, ja.
Leta upp mig där så hittar ni en jättebra lång tråd.
Mm.
Om det här.
Hett tips.
Hett tips. Mikael finns även på Hinge. Det är sant.
Ja. Ja. Sen så. Istället. Det var ju, har ju varit så här. Folk har pratat om festivaler i poddar. Göteborgspodden pratade om Way Out West. Jag och Anna var också på en festival i helgen.
I Stockholm.
I Stockholm, i Österåker kommun. På en festival som heter Gravröset.
Har de ett gravröst där?
Hur var det med det?
Alltså jag tror inte det. Eller?
Nej, okej.
Fast det var ju, alltså Uppland, de har gravrösen överallt. Ja. Vikingar. Vi såg en fake runsten som var liksom rest av typ en scoutklubb. Eller någon
men sådana där som bygger kanske vikingabåtar. Den var från 2016.
Ja, vad heter det? Heter något på engelska? Historical?
Men så här, ja, men precis.
Lajvare.
Exakt, typ så. Nej, men det var väl en kul festival.
Vad var det för festival?
Det var ganska mycket elektronisk musik blandat med en del så här, lite mer rockig musik. Typ.
Och lite så här pop, hiphop.
Ja.
Det var väldigt blandat.
Det var blandat.
Det var musik.
Ja.
Ja, det var interesting att det var på engelska.
Precis.
Det var så blandat. Det var ju spännande för oss också då.
Ja.
Från mer södra Stockholm att få åka ut lite på landet.
Verkligen.
Vi såg ju dels mycket hästar.
Mm. Det var liksom på en bondgård.
Mm. Man förstår det här om att man måste höja skatten för hästarnas skull.
Precis, för det var ju i Österåker som någon gjorde det. Alltså från Skattesänkarpartiet med
Medborgerlig samling. Han blev ju kickad för att han höjde skatten. Det får man inte göra. Men det var spännande precis att se Österåker. Vi liksom, det mest intryck, det som gav starkast intryck från det här var ju det vi kallar då Ferrari-fascisterna. Och för att då den här festivalen liksom låg på en bondgård längs med en väldigt liten sån landsväg liksom. Du vet, där man knappt får plats två bilar. Och vi skulle då på lördagen liksom, vi skulle åka in till med bil då till Åkersberga för att köpa lite thai-mat för att matutbudet på festivalen var inte toppen. Och då på den här vägen, när vi ska ner mot Åkersberga på den här landsvägen, så kommer det liksom 50 stycken i rad liksom gubbar i olika sportbilar som kör liksom som om det inte fanns någon morgondag. Liksom livsfarlig körning.
Okej, okay, ja.
Men också det att vår kamrat, vi hade också en väldigt gubbig Volvo, var det va?
Ja, en Volvo.
Som vi åkte i. Men han liksom tutade väldigt aggressivt bara för att de triggade honom otroligt mycket. Ja, det var väldigt liksom våldsam stämning.
Ja, det var våldsam stämning. Nästan så att man tänkte att de liksom skulle preja av oss från vägen. Liksom. Det kändes lite så.
Mm.
Ja, det var spännande. Jag vet inte om det är representativt för Österåker, men det är den bilden vi har nu.
Det känns ändå hästar och sportbilar.
Jaha. Men hästarna kändes, det var mer liksom hippie-vibe. Jag tror att de hade lånat också sin mark, en av bonde där, för till det där gravlöset.
Ja, men
det var verkligen riktigt nice.
Mm, jättebra.
Där. Men också det att det var, man såg mycket så här elektriska grindar och sånt. Som kändes lite mer
så
moderatigt.
Verkligen, så här superrädda för någon form av inbrott där, typ att folk ska typ kanske gå ner på deras enskilda väg för att ta sig till vattnet. Typ.
Det var också åsk och väder. Alltså den här, det var nu i helgen.
Mm.
Men ja, så vi tänkte så här, yay, Österåker. Liksom, vi kan göra ett Österåker-special i våran podd om lokalpolitik. Men vi kommer inte kunna göra det. För att det har hänt så jäkla mycket. Det är som att den här nyhetstorken från sommaren har ju släppt lite. Eller hur?
Verkligen.
Ska vi göra vårt nyhetssvep?
Det ska vi. Okej, vi börjar med tre stycken rubriker då. Och så får ni säga om ni är för eller emot. Polis, potatiskris. Nu provas den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman då. Och det är en man på Arlanda som har skrikit det.
Vad sa han till polisen egentligen?
Han sa polis, potatiskris. Och sen spände han sin bicep.
Är det, liksom, är det den här barnramsen som är förolämpande? Eller är det att en man har fräckt sina biceps? Det är faktiskt lite... Han antyder att de är gay det, bara för att de är poliser.
Så det här är första testet liksom, för den här lagen. Är ni för eller emot?
Känns ju som slöseri med skattepengar.
Ja. Anna?
Ja, jag är för... Jag tänker bara liksom att det är inte ganska stor chans att det är... Att de säger att domstolen skärpt dig till polisen. Typ.
Ja,
man kan ju hoppas.
Man kan hoppas det.
Så,
Nästa rubrik här. Mystisk man byggde förbjuden stuga på Årsta Holmar. Det har liksom varit en nyhet senaste dagarna. Det är någon som har byggt liksom ett skjul med lite så här gul, med fal- och rödfärg och vita knutar på Årsta Holmar.
Det var väl typ ett fårhus först. Ja, sen byggde han om det till... Ganska satsigt med färg.
Mm.
Men han har också gjort fällor. Det är ju det som är roligt.
Ja, det är väldigt roligt med trappen. Ja, trappor.
Så att ingen ska ta sig dit.
På vad?
Alltså trappor. Alltså som fällor.
Fällor.
Det var ett annat ord för fällor.
Jag trodde att trappor tydde att det var en sån här fejkpistol.
Ja, just det.
Ja, det är säkert också
en trapp. Det är också en trapp, typ.
Men något som lurar en, typ. Kul.
Ja.
Kritiskt stöd, känner jag.
Vad är kritiskt stöd? Vad betyder det när man säger men kritiskt stöd?
Det finns brister, men jag är ändå för.
Utveckla.
Nej, men jag bara tänker ändå så här. Det är bostadsbrist. Det kan vara svårt att hitta bostad. Ja, en man löser det här problemet. Det är ju ingen som är på Årstaholmar ändå. Alltså.
Nej, precis. Men sen så nu blev det ju liksom att det var så här turister ska åka dit och kolla på den här lite mystiska stugan och så. Det är lite tråkigt.
Ja, men det är lite tråkigt att han lagt ut landminer. Liksom. Det är ju kanske onödigt.
Har han gjort det?
Nej,
det Nej. Men alltså, hur länge har det varit en grej?
Nej, jag vet inte. Det uppdagades tidigare i somras, tror jag.
Men han är väl redan vräkt nu?
Ja.
För jag fick inte bilden av att det var en hemlös person. Alltså, jag fick inte den viben. Utan han säger ju så här, det här är min sommarstuga. Ha, ha, ha. Det blev så. Alltså, det är inte som de här piratbryggan, utan det är mer...
Nej.
Tänker jag bara någon som tänker att det är hans sommarstuga typ.
Ja, alltså allt är ju väldigt märkligt.
För det känns inte som att det är han är liksom punk typ. Om man kollar, han har ju, han kanske har snattat typ faller för och sånt.
Okej, men nu skulle det här vara en kort grej.
Mm-hmm.
Så att nu går vi vidare. Sen så, det har kommit in som del tror jag av en statlig utredning. Kommit in förslag om hur man ska bygga om Centralbron.
Igen.
Gör om Centralbron till en parkesplanad. I rubriken. Det är någon statlig utredning. Där de har tagit fram fyra förslag. Centralbron som idag. Centralbron, typ att man utökar biltrafiken. Det känns dumt. En sommarbro där man tar bort två liksom körfält under sommaren. Och en parkesplanad som är liksom mer än permanent. Där man bara har kvar två körfält. Och man har gångväg längs resten. För eller emot? Alltså kanske för parkesplanaden speciellt.
Alltså jag är nog mest för att bara inte göra någonting. Känner jag.
Du känner det? Du är inte så pepp?
Nej, nej. Det är man så himla tråkigt ställe. Alltså vem vill vara där? Vem skulle vilja gå och sätta sig där bland de här jättekala höghusen? Nej, hörs.
Men vad, för jag blev lite nu central, men det är ju där, just det.
Centralbron är
det är bara bredvid
bron som går igenom centrala stationen.
Jaha, alltså, den bron. Jaha, jag tänkte att det är över centralstationen.
Nej, nej.
Jo, men den går ju typ
ja, den går ju där.
Ja, nej, men då
alltså den fortsätter ju också mot, alltså,
det är motorvägen som vi har mitt i vår stad.
Jaha, ja men jag är blandad, för att alternativet är ju som Moderaterna sa på Blue Sky Twitter någonstans, sa Moderaterna det. Någon moderat sa det. Att då är alternativet att bygga förbifarter runt Stockholm.
Om man inte göra klart de här ringvägarna med.
Precis. Ja. Och då är det ändå bättre att ha en motorväg mitt i stan, tycker jag, än att bygga mer motorvägar.
Mm. Det var nog också min första tanke att de kommer använda det som en
som ett argument för att bygga typ den här östlig förbindelse från Nacka och sånt.
Jag kan ändå tycka det är bra att riksdagsledamöter får lite mer astma.
Okej. Okay. Yes, vi går vidare. Sen så det blev klart också att SJ fortsätter köra pendeltåg fram till 2028 på ett så här kallat nödavtal. Detta efter att den här upphandlingen liksom gick inte vägen. Alla drog sig ur typ. Så att det liksom gick inte att göra på ett bra sätt. Och då får SJ fortsätta köra pendeltågstrafiken några år. Och då får de ju lite mer pengar än vad det man skulle få om man gjorde det via upphandling. Eller de kanske får de pengarna som krävs för att köra pendeltåget på ett bra sätt. Jag vet inte.
Om det är så att de liksom att det här har gjort att de måste typ betala mer för, eller alltså, betala det som det krävs för att köra pendeltågen, så är det väl bra, tycker jag.
Men vad med egen regi?
Ja,
har
jo.
Har tänkt på det?
Ja, precis.
Verkar inte så. Men 2028 är ju länge.
Det är länge.
Jo, men det är ju inte för alltid.
Sen har vi två stycken nyheter om hyrorna, eller hyresmarknaden i Stockholm. Antalet mål i hyresnämnden där hyresgäster kräver tillbaka överhyra från andrahandsvärdar har ökat jättemycket de senaste åren. Typ med, ja det har fyrdubblats sådana återbetalningskrav. Och det är på grund av de här företagen som liksom driver ärenden åt hyresgäster. Alltså de köper hyresgästers ärenden. Och sen så driver de in pengarna som affärsmodell.
Vem rapporterar om det här?
Hem och hyra.
Ja, just det.
Hyresgästföreningens tidning.
Kass är väl slutsatsen av det här. Varför är det inte de som driver de här?
Varför alla? Hyresgästföreningen inte gör det här?
Varför
det är ett privat företag som gör det? Ja, det är en bra fråga. Det som ändå gör en lite glad i hela det här är ju att massa sådana här då bolag som liksom livnärt sig på att hyra ut lägenheter. Alltså att de hyr stora mängder lägenheter av fastighetsägare och sen så hyr de ut dem vidare till privatpersoner för höga hyror. Jättemånga av de bolagen har börjat gå i konkurs.
Ja, det är bra.
Det är bra.
Men det räknas som en andrahandsvärd då ändå.
Ja.
Alltså, fast man inte hyr av en person.
Ja.
Det är också jättekonstigt.
Och 2021 fanns det ett 50-tal sådana bolag. Minst ett 50-tal sådana bolag i Stockholm. Och bara det senaste året har omkring 20 stycken gått i konkurs.
Bra.
Så det är bra. Men ja, Hyresgästföreningen kanske borde typ göra det här som en grej själva. En annan hyresnyhet är att Hyresgästföreningen i Stockholm inför nästa års förhandlingar om hyran. Det är ingen förhandling i år. Men nästa år då. Då har de gått ut med att man kräver upp mot 4,45% sänkta hyror. Och det tror jag är första gången på ganska länge.
Mm.
Som de går ut med ett sånt krav. Kanske lite också för att, att de gör det liksom redan nu är också att, för, att så här, då kan de, vad säger man, när man går, liksom man hinner före motparten lite, som fastighetsägarna förra året till exempel var ju så här, gick ut i långt i förväg innan förhandlingarna hade börjat med så, oh, vi vill ha 15% hyreshöjning liksom. Så det här är väl att man liksom försöker positionera sig långt i förväg. Det är väl,
jag tänker att man är för, alltså det är väl enda, det känns som att
ja,
allt åt alla och andra delar av vänstern har tjatat om det ganska länge, att det borde behöva kräva sänkta hyror istället för att bara hur mycket vi ska höja.
Nej, men det är bra. Sen får vi se hur det går, men jag tycker det är en bra början.
Ja, verkligen.
Nästa kommer vara svårt att säga, eller jag kommer ha svårt att säga mer för eller emot.
Just det. Karin Vangård avgår. Det är ju våran då toppolitiker från sossarna i Stockholm de senaste 15 åren ändå. Det är en lång karriär.
Alltså hon är inte våran, hon är Stockholm.
Nej, inte våran, hon är Stockholms. Sossarnas. Okej, okay. Ja, absolut.
Vi har inte en lika intim relation med våra lokalpolitiker som andra.
Som andra lokal. Precis. Det är tur det. Ja, nej, men det är väl inte så mycket mer att säga om det, men det som Dagens ETC tror jag var bland de första att rapportera om är att Emilia Bjurgren pekas ut som efterträdare. Hon är ju då idag statsborgarråd med ansvar för skola och arbetsmarknad och personal, alltså för stadens personal. Ja, men hon är enligt i alla fall Dagens ETC då hon har starkt stöd av den vänsterfalang som är stark i Stockholms stad. Och hon uppfattas vara lojal med medlemmarna och demokratiska beslut. Medan det finns kritik mot bland annat distriktets ordförande Anders Ygeman. Då han ses som vara mer lojal med partiets ledning på riksplanet. Ja. Så att det... Jag har liksom inte jättebra koll på henne. Jag har sett henne liksom i vid kommunfullmäktige och liksom i, skrivit i debattartiklar och så om skolan en del senaste mandatperioden. Men jag har inte jättemycket bättre koll än på henne än så. Just det. En annan, det här är också kommunpolitik. Det är ju att en hemlig grupp styr på Lidingö.
En skuggnämnd.
En skuggnämnd. Och ja, men senaste mandatperioden på Lidingö så är det då de som styr i Moderaterna och Lidingöpartiet. Och Lidingöpartiet är ett sånt här enfrågeparti som bara går ut på att man inte ska bygga typ hyresrätter på Lidingö. Kanske inte bygga någonting alls, jag vet inte. Lite oklart. Och ja, men det här har liksom läckt från de andra högerpartierna lite på Lidingö. Det är typ Liberalerna på Lidingö som har uppmärksammat det här. Och det är liksom att förra mandatperioden verkar det som att det startades då en sån här styrgrupp som är liksom tar beslut vid sidan av kommunfullmäktige och då bostadsnämnden. Och de gör det på det sättet att det då sitter politiker med tjänstemän i ett rum och fattar beslut om så här, men vi ska inte bygga någonting. Och sen så när det kommer till nämnden så är det som att det kommer från tjänstemännen.
Och jäklar.
Så att det inte ser ut som att det är politiskt styrt liksom. Och det är väldigt väldigt fult.
Ja, nej men det, ja. Men ja.
Eller det är inte bara fult, det är liksom det är ganska tydligt brott mot kommunallagen att så här, man inte det går inte att göra så.
Vad bygger de?
De bygger ingenting.
Ja, de vill inte bygga.
Nej,
det är alltså, de bygger inte heller helikopterplattor och sånt.
Nej. Jag tror inte. Jag tror att på Lidingö handlar det mest om att sätta stopp för saker. Det är min bild av det bara. Jag vet inte.
Hela Lidingö kanske behöver tvångsförvaltas.
Har ni varit på Lidingö någon gång?
Ja, jag har bott också.
De har spårvagn och så här. Så.
De vill ju inte. Alltså, för att egentligen borde man ju bygga ett tunnelbanan till Lidingö. Men det satte ju också den nämnden stopp för. För att de vill att det ska vara svårt för pöbeln att ta sig till Lidingö.
De vill vara självsegregerade.
Ja, det är ganska explicit så. Så det är jättebökigt. Alltså man måste byta ihopsten liksom.
Ja.
Helt onödigt.
Okej.
Okay. Ja, ska vi ta en liten paus? Alltså sen har vi läst ett lite intressant debattinlägg. Eller framförallt Kalle har läst det. Jag har läst ingressen. Och sen började jag skratta.
Jag har också läst ingressen. Nej men vi tar det direkt. För det är ändå, innan de stora.
Ja.
Vi måste bli klar med de korta grejerna.
De korta grejerna.
Eller orkar du inte?
Mm. Nej, men det här är en ganska kort grej. Ja, jag tänkte att det var en längre grej. Men vi kör. Oj, det här är alltså en ledartext.
Jaja.
Jag trodde det här var någon sån här insändare.
Nej. Det här är Svenska Dagbladet Deluxe.
Men den här är också... Ja, nej, jag ska inte säga någonting. Inte personlig. Men,
nej, inte personlig på den här fina mannen i kostym.
Vad heter han?
John Norell har skrivit då: bilfientlig politik leder till färre barn, på Svenska Dagbladets ledarsida. Och hela hans take då är ju att liksom när man bedriver politik som försöker minska bilkörandet, då hänger det här ihop med att det föds färre barn.
Just det.
Och det har han... hänvisat till någon studie om, och han försöker liksom föra det här resonemanget med hard facts som man gör om man är som han. Men sen har han ju det här också då, att han ska ju dra liksom, för det här han liksom påtalar mycket så här internationell forskning och lalala. Men även här förs en politik som i praktiken gör det krångligare och dyrare att äga en bil, särskilt i storstäderna. I Stockholm beslutade den rödgröna majoriteten att införa så kallad miljözon klass 3 i delar av innerstaden, vilket hade inneburit ett förbud mot bensin- och dieselbilar på flera gator. Efter hård kritik upphävde... Ja,
det var väl att det deklarerades olagligt, va?
Ja, det är lite i limbo.
Det är förvaltningsrätten, tror jag.
Jo, eller det är lite... Jag tror att det ska bollas några gånger till, tror jag.
Ja, de ska vara överklart.
Ja. Ja, men
alla som bor, vet ni hur många som bor i miljözon 3?
Väldigt få personer.
Alltså jag vet ungefär hur många som bodde där för typ 5 år sedan. Och det var 74 personer. För att det är Oscars församling som nu inte längre finns. Men den hade 74 medlemmar.
Minskad mobilitet leder till sämre livskvalitet, högre trösklar för familjebildning och färre barn. Det måste börja räknas in i besluten. Och det här är ju kul att han tycker att så här, jag kan inte hitta en partner för jag kan inte köra min bil någonstans och hitta och bilda familj.
Ja. Nej, det är otroligt.
Ja, det är otroligt.
Fast det är väl inte riktigt det som är...
Det är det han skriver. Högre trösklar för familjebildning. Då är det liksom
Nej. Alltså det är typ att så här...
Vad betyder det om inte det?
Tidigare i tycken har något så här statistik från Japan visar att Kina... typ, de gjorde det, ja, de begränsade bilägandet. För att få köpa bil krävdes att man vann ett tillstånd i något lotteri. Ingen konstigheter i Kina.
Just det. Nej,
forskarna bakom en studie använde lotteriet som ett naturligt experiment och kunde visa att hushåll... Naturligt experiment, de menar en observation. Typ, eller vad? Jag förstår inte vad det var, naturligt experiment. Jag läser dem. Forskarna bakom en studie använde lotteriet som ett naturligt experiment och kunde visa att hushåll som förlorade lotteriet och därmed inte fick köpa bil var 35% mindre benägna att skaffa barn. Alltså det är som att såhär, jag skulle vilja ha barn, men jag har ingen bil att köra runt i. Så det går ju inte. Och sen har de ett annat exempel från USA där det är såhär, typ de gjorde någon ny lag att man behövde bilbarnstolar. Och då var det såhär, alla bara, men jag har inte råd att köpa bilbarnstolar till 3 barn, utan bara till 2 barn. Typ. Och bara, ja men jag skulle ju verkligen vilja ha till barn. Men vart ska bilbarnstolen få plats? Här, vi kommer inte kunna köra runt det här barnet i bilen. Då kan vi inte skaffa barn typ. Fast det är för att USA är väldigt så beroende av bil som gjorde då. Då är det ju mer det som gör att man inte kan skaffa barn, tänker jag.
Jo, precis. Det är inte applicerbart
att
på en stad.
Ingen har introducerat lotteri. Alltså jag skulle väl tycka det var en bra början på en seriös bilfientlig politik, att vi införde lotteri för att få... Det är inte för att få bil, och det är för att få registreringsskylt, men du måste ha en registreringsskylt för att köpa en bil. Så
Men ja, det är också extremt löjligt att jämföra så här USA med Sverige när det kommer till... Alltså,
eller med miljözon 3 i Stockholm.
Ja. Mm. Ja, men också så här, USA är bilberoende på ett helt annat sätt, speciellt i, alltså, om man jämför storstäder. Liksom.
Och ja, ja.
Så är det ju liksom, går inte att jämföra. Att säga att man inte har, att man har begränsad mobilitet för att det är lite svårare att köra bil i Stockholm är ju bara påhitt.
Alltså, liksom. Jag skulle nästan gissa, det här är bara baserat på känsla. Men min känsla säger mig att vi skulle se ett inverst samband mellan bilägande och barnafödande i Sverige.
Alltså inverst är när det är det här, det är två
du menar att folk,
statistiska att saker som inte har något samband.
Ju barn man har, desto mindre sannolikhet är det att man har bil.
Oj, nej. Eller du menar alltså, eller... statistiskt i Sverige. För i Stockholm tänker jag att folk som har barn, de känner sig så jävla entitled att de ska ha en bil. Bara för att de typ ska bara, åh det är så jobbigt.
Ja, för det finns, ju, det finns ju någonting i det här i att det, liksom, lätt, att det är liksom, barnfamiljer liksom, kan rättfärdiga att skaffa en bil ganska mycket.
Ja, ja.
Fast de kan ju inte det. Det är ju jättedumt, alltså, men det är som en konstig
inte
grej.
Att de kan det. Men, jag menar,
men allting
det,
tar ju mycket längre tid med barn. Alltså,
ja. Men då behöver vi kortare arbetstid.
Ja, precis. Mm, precis.
Det tror jag skulle lösa barnafödande mer ändå.
Oh ja.
Tänk om man fick, hur mycket är det? 8 timmar mer. Nej, 16 timmar mer. Att vara tillsammans med sin partner i veckan. Troligen. Eller det kanske skulle minska barnafödande. Vad fan vet jag.
Jaha, om man var tillsammans.
Det beror på att man håller med Anna eller min teori om parbildning.
Ja, just det.
Det får ni lyssna på någon annan gång.
Ja, ja, det får ju ett speciellt avsnitt om relationsråd. Mikael är med för så här, room of one's own-grejen.
Just det.
Men nu tappade jag bort mig här. Men alltså, jag tänker att den är konstig i den här debatten. Eller den är rolig för att det är som att han har sett såna här kanske feministtjejer på internet. Jag är inte på internet och skriver saker. För jag spela in istället. Men typ att man säger så här, man vill ni att vi ska skaffa fler barn, men ge oss typ så här billiga hyresrätter och ren luft.
Just det.
Då så kanske vi får se hur det går. För nu vill ju ingen. Eller typ så här, vi har inte råd.
Ah.
För vi har inte råd att köpa mat.
Mm.
Typ. Och sen så säger de att de är, du vet. Men han har liksom tagit den grejen och är så här, åh, alla måste ha en bil. Alltså det, det är som att han har tagit det lite vänsterargumentet att så här, i den här frågan. Typ.
Ja, men ja, just det. Jag fattar vad du menar. Ja.
Men också den här grejen att barn, alltså man kan använda så här, det här blir dåligt för barnen på liksom jättemycket saker.
Ja, men det är väl en sån vanlig bara, alltså du kan använda barn som argument i typ alla politiska frågor för att få och vinkla det på något sätt moraliskt till att du har rätt eller att du försöker skydda barn eller att du ska göra något för barnen. Alltså det är en sån liksom.
Fast där är det ju inte ens att barnen ska må bättre egentligen. Här är det typ så här.
Ska vara fler.
Men ja, precis. Ja. Okej. Okay. Nu tar vi en paus.
Nu är paus.
Nu tar vi verkligen en paus.
Ja. Ska vi prata om bokhandlar?
Mm. Vi pratar om bokhandlar.
Ja. Och vad är Stockholmskopplingen då? Jo, den anrika bokhandeln Hedengrens har gått ut med i sociala medier och i riksmedier om att de håller på att gå i konkurs och uppmanar alla att komma dit och handla böcker.
Mm.
Och för den som inte vet var Hedengrens ligger så ligger den i Sturegallerian, vilket troligen är kanske stadens dyraste affärslokal. Och Hedengrens är lika så utan tvekan stadens dyraste bokhandel.
Mm-hmm.
Alltså böcker där kostar minst dubbelt så mycket som de kostar på Adlibris.
Fast Adlibris är ju...
Ja, men jag kommer till det.
Mm.
Jag har en lång spaning om det här. Men liksom, det är galet.
Yeah.
Det är galet hur dyrt det är. Så den enda anledningen att handla där är ju att de har ett bra utbud. Det har de. Mycket bättre än Akademibokhandeln eller Pocket Shop, som är liksom de två andra bokhandlarna som finns i samhället.
Bokskotten, den finns inte kvar.
Nej, det har jag aldrig hört talas om.
Nej.
Ah, ja. Om folk minns Bokskotten så mysigt. Mys.
Ja, men de finns inte kvar.
Mm. Det var så överskottsböcker som man kan köpa jättebilligt.
Jaha, okej. Men förutom då att spendera, och då är det så att om man inte är rik. Alltså om man gillar att gå i bokhandlar så är det ju värt att gå i sådana bokhandlar för att man ser böcker man annars inte skulle se. Mm. Det är liksom, den, hela den här upplevelsen att gå i bokhandlar är mycket bättre än att handla på nätet, tycker jag personligen. Mm. För då ser man så böcker som man tänkte på en gång i tiden, så den skulle jag vilja läsa. Och sen ser man den och sen köper man den, och sen var det en jättebra bok. Eller en jättedålig bok. Men det händer ju liksom inte när man väldigt utilitaristiskt, som väldigt killaktigt, att handla på webbokhandlar är som att handla som en kille. Alltså man går väldigt aktivt och så handlar man en sak och sen går man ut. Det är ju inte så att man tittar runt lite på Adlibris. Det är ju ingen som går in på Adlibris. De har ju massa skit, men jag tror ingen använder det. Jag tror man bara söker på boken och sen beställer man hem boken.
Jo, men typ. Känns det så.
Jag tänker att det finns folk som kan nätshoppa på Adlibris, liksom klicka runt bland böcker och liksom bläddra. För man får ju upp mycket så här rekommendationer. Andra som har köpt den här köpte också den och så.
Precis, men det är fortfarande inte liksom, då är det en algoritm som erbjuder dig saker.
Mm.
Inte liksom en mänsklig hand som har liksom valt ut böcker. Och, så här, och det är inte bara de mest kommersiellt gångbara böckerna som det sannolikt är på Adlibris också. Eller som det är på Akademibokhandeln eller Pocket Shop, som är liksom de två stora kedjorna.
Mm.
Så, men då kan liksom, jag kan inte motivera för mig själv att gå och handla i sådana bokhandlar. Helt enkelt av en anledning att jag har inte råd att betala dubbelt så mycket för en bok.
Mm, nej, jag har aldrig varit in i den liksom bokhandelromantik. Alltså man tycker det är mysigt och så, just för att jag inte haft råd.
Ja.
Och nu är det väl med. Alltså så här, det tar jättemycket plats. Alltså det är mycket böcker. Alltså det blir ju,
ja. Ja, jag har ju jättemycket böcker. Och vill ha jättemycket böcker. Men, men för det finns oss liksom som gärna vill ha ett eget bibliotek. Vi är konstiga kanske. Men,
nej,
men sådana är vi. Och det finns i Stockholm, finns, jag tror det finns några andra, men i Stockholms innerstad så finns liksom den andra som är min favorit, som är Söderbokhandeln.
Mm.
Och sen finns nu också Hornstulls bokhandel eller någonting istället. Den stilen.
Så heter han igen. Precis.
Nej, vänta, vad sa du?
Hornstulls bokhandel.
Alltså menar ni bara så här, du, eller vad säger du, att det inte finns några sådana?
Ja, det finns väldigt få jämfört.
Jag kan rabbla ganska många.
Ja, ja, men jämfört.
Om man får säga antikvariat också kan jag säga.
Nej, det räknas inte. Antikvariat räknas inte.
Vi måste,
det är hela poängen att det här handlar om nyproduktion av böcker. Antikvariat kan jag räkna jättemånga också.
Men då, Bysys bok och papper? Alltså det finns
Jo, jag vet. Olika. Det finns lite olika. Men det finns ju väldigt mycket Adlibris och Pocket Shop. Eller Akademibokhandeln och Pocket Shop, menar jag. Men då tänker jag att lösningen på det här, för jag tycker det är viktigt att vi har, för att de bidrar med någonting. Alltså det är ungefär, det är lite konstigt, det är en konsumistisk grej och så, men de bidrar med någonting som finns på bibliotek. Och det är jättebra att det finns på bibliotek, alltså expertis kring böcker. För att Akademibokhandeln eller Pocket Shop har ingen expertis kring böcker. Alltså, och det är inte någonting jag säger för att vara liksom nedrig eller elak mot de som jobbar där. Men de som jobbar där är helt vanliga säljare. De är där för att sälja saker. Medan jag vet att när jag går till Söderbokhandeln så kan jag ändå fråga om så här, kan jag rekommendera någonting sånt här och så här och så här. Och så hittar de sådana böcker. Och bla bla bla. Men så därför tycker jag att det är viktigt med bokhandlar som inte bara säljer den mest kommersiellt gångbara litteraturen.
Mm.
Som liksom igen Akademibokhandeln och Bokus gör.
Vad är lösningen då?
Ja, lösningen då, det är en trestegsmodell tänker jag, som är lösningen. Eller det är tre lagförändringar som måste göras.
Det är ett stort program det här.
Ja, men det här skulle jag som kulturminister driva igenom.
Ja.
Eftersom vi bryr oss så mycket om litteratur numera. Böcker är en viktig del av litteraturen. Som
annars blir man gängkriminell. Så är det.
Annars blir man gängkriminell.
Vet jag alla.
Ja, det är så. Och det första, det är att inspireras av vårt grannland Norge. Som har någonting som heter typ bokordnen, tror jag. Jag är inte säker på vad det heter så, men jag gissar att det heter så. Bokförordningen.
Mm.
Och det är att det finns en kommitté som läser alla nyutkomna böcker. Skönlitterära böcker. Och om de tillhör de övre 80% i litterär kvalitet, så måste alla bibliotek köpa in dem i hela Norge.
Mm.
För en kommersiellt gångbara litteraturen har det ingenting att säga för deckare eller så. Liksom. De kommer sälja ändå, så de behöver inte. Men all annan litteratur i Norge som publiceras då, som är av liksom någorlunda, alltså inte bra kvalitet, bara inte dålig kvalitet är liksom kravet. Då kan du alltid trycka en ganska stor upplaga.
Ja, ja.
För att du kan räkna med att boken kommer köpas.
Av biblioteken.
Av jättemånga bibliotek. Alltså, ja. Du kan trycka liksom 2000 böcker varje gång.
Mm,
istället för nu där liksom, gör du smal litteratur så kan du kanske trycka 500 böcker.
Mm.
För att du kan inte räkna med att sälja mer än det. Men du kan trycka liksom en stor mängd böcker i Norge. Och vad gör det? Jo, det gör att priset går ner. Sen är priset dyrt i Norge, men det är ett annat problem. För att de har inte det som kommer nästa steg.
Mm.
Men genom att göra det här så skulle vi skulle gynna författare, det skulle gynna förlagsbranschen.
Det skulle bli väldigt dåligt för biblioteken bara. Att det sitter en liten kommitté och bestämmer vad alla bibliotek ska ha. Men det är lite så i Sverige också. Jag kan berätta hur det funkar i Sverige.
Ja, ja. Men de får gallra det. Det är ju liksom inte så. Men de får ju, de får ju pengar för att köpa in det. Liksom. Jag tycker det är bra.
Mm.
Men Det är den ena steget. Men det gör att vi kommer få större upplagor och därmed lägre priser.
Mm.
Det andra, det är att göra som i Tyskland. Mm. Och var i Tyskland finns inte kommersiella bokhandlar. Eller alltså för bokhandelsföretag. Så här,
alltså stora.
Det finns bara självständiga bokhandlar.
Mm.
Och varför har de inte slagits ut av Amazon? Jo, för att man har priskontroller.
Mm.
En bok ska kosta exakt samma oavsett vart du köper den.
Det låter ändå nice.
Så det är det andra steget. Det är att det ska inte vara någon skillnad på Akademibokhandeln och Söderbokhandeln och Hedengrens och Amazon och Adlibris. Och sen är det så att Adlibris äger Pocketshop och Bokus äger...
Mm. De äger också Campusbutiken nu. Alltså där man säljer sina gamla kursböcker.
Ja, precis. Och det är den tredje saken jag kommer till.
Mm.
Men priskontroller på böcker. Det är att på varje bok så ska det stå ett pris.
Mm.
Det gör det på tyska böcker. Då står det så att det kostar 7 euro.
Det känns som att man har sett det så här rekommenderat pris. Alltså på äldre böcker.
Ja, det kan vara att man har haft ett liknande system. Men i Tyskland så är det ett lag. Och det var just, och det infördes just för att stoppa Amazon från att helt förstöra bokmarknaden. För det är ju det som har hänt i USA.
Mm.
Är att Amazon helt har förstört bokmarknaden. Eftersom de kan sätta mycket lägre priser.
Mm.
Och det är ju vad Amazon gör på internationell litteratur i Sverige idag. Eftersom Amazon har mycket lägre priser för internationell litteratur. Än, alltså, om jag ska köpa tyska böcker på tyska böcker. Men det är liksom helt sjukt vad de tar betalt för det.
Mm.
Jämfört med Amazon. För Amazon tar de tyska fastsatta priserna. Liksom.
Mm.
Lite mer kanske, men ändå. Och det tredje, det är att göra som... Ovanligt nog. Den tredje inspirationen, det är då från USA 1948.
Okay.
Som är United States versus Paramount Pictures Incorporated. Också känd som Hollywood Antitrust Case of 1948.
Just det. Jag tror jag vet vad det här är. Men ja.
Och då var det ju så i USA att det var ett problem att filmbolagen som Paramount Pictures men Warner Brothers och så vidare. De ägde också biograferna.
Mm.
Så de ägde hela kedjan.
Mm, precis.
Och det gjorde att de kunde ha full konkurrens. Och så är det ju. För det vet jag, pratade med några som jobbar på Info 44. Den liksom infoshoppen i Stockholm. Att de brukade ha, när jag flyttade till Stockholm. Där bara några år sedan. Då hade de jättelåga priser. För att de sålde böckerna för inköpspris. Mm. De gjorde ju ingen profit.
Mm.
Men sen så ändrade Bokus sig och gjorde så att nej, även andra bokhandlar, även bokhandlar som köper böcker, får köpa dem för fullpris.
Men vänta, varför köper de via Bokus? Alltså jag kan inte liksom den här biten.
För att det är de som importerar böcker till Sverige.
Jaha, så de kan inte köpa dem direkt av förlagen?
Nej, det är jättedyrt att importera en bok från USA liksom.
Mm.
Mm, den där biten av det hela hade inte jag koll på. Men,
men det gör ju helt enkelt att nu är Infoshop lika dyrt som Akademibokhandeln är. Helt av det ena, för att Akademibokhandeln är ägd av Bokus. Pocketshop är ägd av Adlibris. Eller det är inte ägd, de är ägda av varandra. Det är samma koncern. Och de ger då bara inköpspris på sina böcker till dem.
Mm, men inga andra.
Men det är inga andra. Vilket betyder att när Söderbokhandeln ska sälja samma bok. så måste de lägga på den kostnaden de har för sin hyra och lokal och anställda. Vilket gör att deras böcker blir jättemycket dyrare.
Mm. Mm. Ja, men intressant, det visste inte jag. Jag trodde att de köpte in dem direkt från förlagen.
Jag tror en del köpte in, men internationell litteratur måste du importera. Och då måste du köpa det via en importör.
Mm, okay.
Så lösningen på att Hedengrens bokhandel hela tiden håller på att gå konkurs.
Kanske som ligger i Sturegallerian.
Det är en sak att de ligger i Sturegallerian. Liksom, men man vill ju ändå ha dem på centrala platser. Ja. Liksom. Ja. Mm. Men lösningen på det är inte att vi ska gå och spendera dubbelt så mycket pengar.
Nej.
På böcker. Där lösningen är politisk. Det finns politiska reformer man kan göra. I mitt förslag, de här tre reformerna.
Mm.
Som skulle göra att Hedengrens plötsligt. Och sen kanske de ändå skulle behöva flytta från Sturegallerian till någon billigare lokal på Östermalm. Liksom. Men det kan jag leva med. Men det är mitt förslag. Så, och det är att inte göra det till en fråga om individers konsumtionsmönster. Genom att vi kan ändra individers konsumtionsmönster med politiska reformer.
Just det.
Konsumtionsmönster är inte en individuell apolitisk fråga, utan en faktisk. För jag tycker det är en viktig sak. Och Hedengrens har ändå böcker som är väldigt svårt att få tag på biblioteket. Alltså, det kan jag ändå säga.
Liksom. Mm. Jag tror att det var allt. Mm. Jag hade velat prata om det här med vattenbristen i Stockholm. Och att det är en grej. Och så vill jag på något sätt hitta en koppling om att vi har så här massa datacenter i Stockholm.
Eller mer att så här, alla säger åt hyresgäster att spara vatten.
Ja, men precis. Ingen säger åt några företag att spara vatten. Mm. Kände jag. Det här borde man säga. Men jag hittade inte riktigt. Vi satt och bollade i chatten där och kom fram till att Coca-Cola, de har ju sin så här, huvudfabrik ute i Haninge.
Mm.
Och tar sitt vatten från Mälaren. Och de använder typ lika mycket vatten på en dag som 14 000 stockholmare. Det är ändå, det är ändå någonting. Ingen har sagt åt Coca-Cola att dra ner på produktionen i några veckor.
Det borde vara mindre cola i butikerna.
Ja, men varför inte liksom? Mm.
Nej, det hade varit en rimlig prioritering. Sen är det ju inte brist... Alltså, det är väldigt konstigt när man säger att det är brist på vatten. För det är inte så att Mälaren håller på att ta slut.
Nej, utan det är mer att...
Det är brist på kallt vatten.
Det är brist på produktionen av rent vatten.
Rent vatten.
Mm, det är reningen som går långsammare.
När det är varmt.
Ja.
Okej. Okay.
Nej, men det är ju precis. Det är att vattnet är för varmt och det går på något sätt långsammare i de här bassängerna där de renar. Så att det är
tråkigt.
Ja.
De får bygga den där... ledningen från Vättern.
Mm, just det.
Det är precis. Min roligaste klimatåtgärd som jag har hört talas om.
Vi tar bort dricksvatten från Vättern istället. Ja, jag vet inte. Men hur som? Nej, det var inte så mycket mer än så. Jag liksom ville göra ett riktigt gräv, men det blev inte riktigt av.
Det var inte så farligt. Alltså, vi kanske måste duscha lite kortare.
Och... Jo, precis. Jag tror att på ett sätt och vis så tror jag ändå att stockholmare kanske ändå konsumerar ganska mycket vatten jämfört med andra.
Men varför?
För att det är typ, man har blivit så här, man är uppvuxen med så här att vi har så mycket vatten i Stockholm och man inte riktigt behöver bry sig. Typ.
Men det är väl inte någon annanstans det brukar vara vattenbrist?
Jo, alltså, ganska många ställen.
Men det är på grund av att det är så här... sommarstugor och sånt.
Nej, men alltså nej.
Och jordbruket.
Ja, jordbruket. Det finns väl en del ställen, men alltså generellt så kanske alltså svenskar överlag också alltså konsumerar mycket vatten. Mm. Men det är, jag kollade ändå att det är ganska, alltså om du kollar typ också bara mellan storstäderna i Norden så är sticker stockholmarna ut.
Mm.
Som storkonsumenter av vatten.
Ja, jag säger att det är villorna.
Jag tror också att det är villorna. Jag tror inte det kanske är så
fast
mycket.
Fast de betalar väl för sitt eget vatten? Alltså att de behöver så här...
Jo.
Och det borde kosta ingenting. Mm. Alltså det kostar typ 13 kronor per kubikmeter, tror jag.
Ja, är det något annat vi vill få sagt innan vi avslutar?
Jag är för Hyresgästföreningen och sossarnas förslag om att tvångs... avsegregera villaförorter.
Just det. Det är ändå det är något du vill få sagt.
Det finns
men det var inte så att de skulle riva själva villorna utan de skulle bygga i liksom eventuellt såna här allmänningar som är emellan.
Alltså nej, också på villarnas tomtar. De ska köpa villarnas tomtar.
Mm, okej, okay. Ja, men det är väl inte så. Mm. Det är väl bra, alltså är inte bostadsmarknaden dålig nu och så?
Mm.
Eller dålig, men alltså det är dåligt för dem som vill sälja saker. Mm. Typ.
Nej, men en rolig historia om jag får ta den.
Kör.
Det var att en gång i tiden i stadskampsgruppen i Altodala Stockholm så hade vi varje möte och då hade vi 2 timmars möten en gång i veckan. Och på varje av de mötena så hade vi 1 timme föreläsningar där vi bjöd in olika personer. Och då var det någon arkitektbyrå som var där och pratade om just hur man skulle kunna förtäta i villaförorter. Och bygga hyresrätter. Det är det för 10 år sedan.
Mm. Det känns som att mer så lite urban design personer och sånt älskar det. Mm. Alltså att man ska bygga på. Och så, för det är också kul att rita sådana där hus. Ja. Som är, tror jag. Liksom. Mm. Okej, urban design ritar inte hus. Men typ så här, att man ritar sådana smala, spexiga hus som sticker upp. Och,
mm. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är... Alltså, om man tycker att segregation är ett problem. Om man tycker det, då är det här den enda rimliga lösningen på det.
Mm.
Det finns mycket, jag har väldigt mycket problem med sossarnas nya biopolitiska vändning. Men just det tycker jag är bra.
Mm. Det är ju en helt annan diskussion, men det är väl också folk som säger att alltså bara för att man bor bredvid varandra, alltså bara för att du bor bredvid typ en brun person och du är inte brun, så typ kanske inte du blir mindre liksom segregerad för att man inte liksom hänger med sina grannar så mycket och så.
Nej, men dina barn kommer gå i samma skola, du kommer handla på samma affär, tänker jag.
Mm.
Jag tror ändå det skulle bidra en hel del. Alltså det skulle inte göra det här, det skulle inte vara någon sorts trollspö och sen skulle plötsligt segregering och rasism försvinna. Men jag ser det som det enda på lång sikt så är det så man måste göra och man måste ta åt dem som är segregerade åt det rika vita hållet minst lika mycket som man måste ta åt.
Ja, de är ju verkligen liksom, ett minst lika stort problem om vi kollar på liksom Lidingö eller Djursholm eller liksom ja. De här platserna som är extremt segregerade. Att jag menar, segregationen har gjort väldigt mycket dåligt för villapsykosen i de områdena. Liksom.
Mm. Nej, men det är klart, alltså, så här, om man bor bredvid folk som är olika än själv, man kanske inte liksom eller bara ser olika ut antagligen. Men typ så här, man kanske inte är lika rädd och hatar dem på det sättet som de är. Och särskilt inte om det är ett villområde och sen ligger det liksom ett höghusområde lite närmare.
Nej, alltså du måste vara liksom på varandra.
Ja.
Jag tror det är en jättebra grej just
att, alltså det är varandra,
just att de är liksom...
Mm.
För det var ju så man byggde miljonprogrammen. Då byggde man ju ett villområde här och ett höghusområde här. Och sen gick man en skola där. Alltså miljonprogrammen byggdes ju för att segregera människor.
Mm.
Det är liksom en stor brist i dem. Och det var väldigt lite kommunikation mellan. Man byggde motorvägen mellan. Eller stora vägen mellan villaområdet. Det är det som hänt där med. Jag minns inte vad det heter. Och Rinkeby.
Ja,
de har
byggt
en bro över motorvägen.
Som SD vill riva, va?
Och de har fått full villapsykos. Alltså bara av den tanken att man kan röra sig. Men tänk liksom att du måste gå på samma gata. Först får du säkert jättemycket villapsykos. Men sen avtar nog villapsykosen ganska snabbt. För du bara inser, aha, det här är vanliga människor det också.
Mm.
Mm.
Jag är så optimistisk.
Ändå. Ja, alltså ja.
Mm. Ja. Med de orden så kanske vi avslutar för den här gången.
Mm.
Och vi vill tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Mina drömmars stad. Man kan stötta Radios Alla på Patreon. Och man kan gå med i Allt åt alla Stockholm. Genom att kontakta oss på mejl eller sociala medier. Är det något vi vill göra reklam för som händer kommande månaden i Stockholm? Rinkebyfestivalen hinner vara. Har inte Cyklopen en födelsedagsfest?
Ja, men det var inte det i september.
Ja.
Det här avsnittet kommer ut på måndag, eller?
Torsdag. Ja. Okej, inget att göra reklam för. Inget händer.
Men kolla Cyklopen.
Kolla Cyklopen. Cyklopen är bra. Okej. Hej då.
Hej då.
Hej då. Thank you.